Du lyssnar nu till Radio Maranata och välkommen att vara med i detta timmes program. Vi ska ta del av ett bibelstudium som Arne Imsen hade 1979. Och just det året så togs en ny lag som har kallats agalagen. Och Arne Imsen påtalar just det lagförslaget som skulle gå igenom den 1 juli samma år. Och det här var i mars. Han varnar för utvecklingen i vårt land med också denna lag som exempel. Vi lyssnar först till en sång av Åge Samuelsen. Han sjunger "Det världen tränger nu idag, det är ett pinsevär".
Det världen tränger nu idag, det är ett pinsevär. En susen av det gamla slag, en himmelsk atmosfär. En kraft som den i gamle tid, som fejer mot allt farmosi. Så suger vår hjärtesting, blir Gud om nåde här. Det blåser mot all fabeldom, av främste dyrkeri. Och synder sig vänder om, då satans tyranni. Den stor och fattig i Jesus blivar andra rik. Vi tjener Gud för Gudens rik, i frälsen full och fri.
Jag sa igår att det finns vissa mycket enkla, vi inte kallar regler, utan kallar truismer, alltså självklarheter, som vi ständigt måste påminna varandra om. Eftersom det tydligen är på det sättet att man lätt glider bort ifrån det elementära, det rent elementära, och får ett slags, vad jag kallar det, avancerad kristendom, sofistikerad, och den är helt enkelt krånglig. Då vi läser Nya Testamentet, så är det första vi upptäcker enkelheten. Det är så okomplicerat och genialt. Det är så otroligt effektivt. Allting löses efter livets egna principer, livets principer. Och till de här elementära, får jag kalla det, regler, det är nästan så färdigt att kalla det för en regel, men till de här elementära den elementära hållningen som man visade ur kristen tid, hör också det jag vill kalla för den nästan otroliga självmedvetenheten man mötte hos de kristna. Ni vet att så fort det är frågan om sådana saker som ekumenik eller andra liknande företeelser, så blir på något vis det kristna livet förfärligt komplicerat. Jag har roat mig med att titta på en del ekumeniska uttryck som exempelvis förekommer i som är vanliga i den ekumeniska debatten. Jag tänker bara på sådana uttryck som celebration, intercelebration. Vi skulle kunna söka fram hela serier av liknande uttryck där hela kristendomen på något vis blir antingen mystisk eller vetenskaplig. Den blir mystisk i begreppen, och det blir mystiskt i själva formen. Intercelebration, vad kan det handla om? Ja, så långt jag förstår så handlar det om brödsbrytelse. Och den som celebrerar är den helt enkelt som delar ut brödet. Och det är klart att ska man kunna celebrera, då måste man ju vara doktor. Men om man ska dela ut bröd, då kan man vara en enkel tjänare. Och handlar det om intercelebration, då bör man ju vara något mer än doktor. Då bör man också vara, ja, då bör man vara biskop, helst ärkebiskop eller kardinal. Alltså, det blir en slags vetenskaplig nimbus omkring det hela som verkar imponerande, men som är otroligt löjlig. Det är så löjligt, så det är rent skrattretande att se hur, så att säga, så kallade kristna människor kan bli fåfängliga och vansinniga. Inte celebration, det är något väldigt fint, det måste man ha en hög titel för att kunna göra, men det handlar om brödsbrytelse, att dela brödet. Det är ungefär som jag en gång gick till en restaurang och tänkte att nu ska jag äta något riktigt fint. Och så kom de in med den här, vad kallas det, ja matsedeln, det är alltså svenskt, det måste vara meny eller någonting sånt där fint, à la carte. Det kom in med sån där fin, och jag tänkte det här ser bra ut och verkar inte för dyrt, så jag beställde fläsk à la daube. Döm om min förvåning när de kom in med kalvsylta. Alltså, förstå vad jag menar. Alltså, i sådana här fina sammanhang där blir kalvsylta fläsk à la daube. Men rent praktiskt sett så har ju, så att säga, fläsk à la daube ingen annan funktion än kalvsylta.
Men så här håller man på och duperar människor. Jag sa, celebration, det måste man ju vara doktor för att kunna genomföra. Men bröstbyte, det kan vilken som helst göra. Ha bröstbyte, det kan man ha hemma. Inte celebration, det talar om att man så att säga har gemensam nattvard med präster ordinerade så att säga i olika samfund. Så att man kan tänka sig då att en missionspastor celebrerar i statskyrkan. Och när det sker, och statskyrkoprästen i missionskyrkan, då blir det alltså inte celebration. Vi är så lyckligt lottade så de problemen har inte vi. För det är säkerligen ingen ordinerad präst som vill celebrera hos oss. Jag nämner det här bara därför att egentligen så är det ju så vansinnigt löjligt. Och det är på såna här mer eller mindre mystiska uttryck och termer som man många gånger bygger upp så att säga en gemenskap. Och när jag tar den här lilla delen och det här exemplet, så har jag bara tagit en liten detalj. Därför att hela det kristna livet, det blir i överförd mening en slags högtidlig celebration. För redan bildade och kultiverade. Men det är ju inte celebration vi behöver, utan vi behöver bröstbrytelse. Det vill säga vi behöver mättnad för vår ande. Och det som är typiskt för den heliga ande, det är att den för ner verkligheten på ett sådant plan att den enklaste har lättast för att förstå det. Och nu ska jag tala i det här, för nu är jag lyckas urskulda mig om det förlåter för enkelt. Det är inte lätt när man har varit predikant så att säga ett antal år, då vill man ju komma med någonting som är högtidligt och fint. Så människorna får en känsla av att det här är akademiskt och lärt. Det här är vetenskapligt, eller också så slår man åt andra hållet. Då blir man lite spiritualistisk eller mystisk. Det vill säga, då slår man åt det hållet och då blir det så mystiskt. Så då säger man, det var väldiga djupheter. Det var väldiga sanningar. Och när man ska ta reda på så att säga vad det var för sanningar, så är det ingen som har förstått det. Men hur kan du då säga att det var såna väldiga djupheter? Det kändes så. Det upplevdes så. Mina vänner, vi behöver få ordet så klart för oss att det inte blir, att det inte blir, att det inte skapar sådana tröskeleffekter. Att vi måste inta attityder och lära oss ord och begrepp för att kunna tillgodogöra oss det. Utan i ett enda nu vill den heliga ande öppna nya världar för oss och ge oss andens ord och andens uttryck som är laddade med ett verkligt innehåll. Och det vi rörde oss om igår, det var ju det här. Vi läser igen Apostlagärningarna 2, den där enkla sanningarna som vi behöver påminna varandra om åter och åter. I Apostlagärningarna 2 och i den fjärde versen, där står det fortfarande: Gud var evigt lov, de blev alla uppfyllda av helig ande. Och då vill jag säga en sak som jag påminner om igår. Gud har aldrig döpt katoliker i den heliga ande. Och han har aldrig döpt protestanter. Han har bara döpt människor i den heliga ande. Att vi kan konstatera att bland dessa människor finns det också katoliker. Då ska vi göra klart för oss att det beror inte på att de har blivit katoliker, att de har blivit döpta i den heliga ande. De har blivit döpta i den heliga ande trots att de var katoliker. De har inte blivit döpta i den heliga ande för att de var protestanter. De har döpta i den heliga ande trots att de var protestanter. Och de har blivit döpta i den heliga ande för att föras ut ur katolicismen och ut ur protestantismen. Ut ur allt sammant detta som har alltså med system och kyrkliga anordningar att göra. För att föras in i en andens liv. Jag har sagt det här i förbegående. Och det är självklart att om vi ska få fungerande eller levande gudstjänster, då måste ju de som är med vara levande i sin ande. Det är självklart. Det är så självklart att det behövde sägas en gång. Att Gud är ju en Gud för levande. Är han det, så säger han amen. Han är ju inte en Gud för döda. Han är en Gud för levande. Är han det, så säger amen. Lever du, så säger amen. Oh ja. Nu säger ju skriften att han har kommit för att ge liv och övernog. Alltså, och det förefaller vara på det sättet att Bibeln, den sätter upp ett ideal för alla kristna. Det är övernogslivet. Vi vet att det vanliga är ju att man normaliserar det som är nätt och jämnt. Nätt och jämnt. Bröderna nätt och jämnt finns överallt. Bröderna nätt och jämnt. Men Gud vill av bröderna nätt och jämnt göra bröderna liv och övernog. Liv och övernogsförsamlingen. Som, alltså, får jag säga så här, inte bara verkar engagerande, så att man kommer dit för att bli engagerad, utan Gud vill att församlingen ska fungera på det sättet att när församlingen kommer tillsammans, så består den inte av en död massa som fattar beslut i ena, som fattar beslut med politiska instrument och medel om saker och ting, utan Gud vill att hela församlingen ska vara uppfylld av den heliga ande, så att det i församlingen finns en andens dominans, så att både stora och små frågor kan lösas utifrån detta den heliga ande och vi har beslutat. Jag påminner om det här förut, för anledning att ta upp det igen. Det är så otroligt viktigt att vi inte får åskådarens passiva roll i gudstjänsten. För då kommer vi att verka som blodproppen i blodsystemet, i cirkulationsförloppet. Det kommer att verka blockerande och hindrande. Det är oerhört nödvändigt att varenda en, så att säga, bär upp gudstjänsten med framförallt tillbedjan. Annars har jag en känsla av att vi vanligtvis kommer tillsammans för att påminna varandra om våra egna behov. Och jag kan inte förstå att det aldrig tar slut någon gång, utan att det alltid finns någonting att börja ett möte med avseende på våra behov. Vi säger, vi blir jag-centrerade från första början, och vi börjar oftast gudstjänsten med att tala om att jag behöver bli helbredagjord, jag behöver möta Gud. Vi lägger fram alla våra behov, och när alla har lagt fram sina behov i gudstjänsten, då tänker jag så här, hur ska vi komma igenom med allt detta? Hur ska vi kunna klara av att komma igenom? För att det måste ju finnas en andens realism. Det måste finnas en realism. För att sitter den ena med de bekymren, och den andra med de bekymren, och den tredje med de bekymren, alltsammans det här fyller sinnet, så kan det innebära någonting annat än att det måste verka avledande. Helt avledande och splittrande. Då sitter vi ju inträngda i vår egen lilla värld, upptaget med vårt eget lilla problem och våra egna bekymmer. Och därigenom så låser vi ju mötena. Eller sitter vi och förväntar någonting speciellt av förströrelsekaraktär, av undervisning. Sitter vi och förväntar någonting och liksom är hela tiden koncentrerad om just detta vårt individuella behov, då kommer vi att stänga för anden. Och ibland så tänker jag, Fattar vi inte det här? Alltså, en gudstjänst får aldrig börja med vad vi är eller behöver. En gudstjänst måste alltid börja med vad Gud är. Vad Gud är. Den måste börja med tillbedjan. Och det vi ser ju i urpingsten ligger hemligheten blottad för oss. Då anden föll, då heter det de talade om Guds dråpliga gärningar. Det är alltså tillbedjan. De la inte fram sig själva sina egna behov, utan de talade om Guds dråpliga gärningar. Där har du det jag vill kalla för själva upprinnelsen och förutsättningen för en andlig jordbävning. Det låter konstigt det här, jordbävning, men jag har inga annat att ta till. Det måste ske en maktförskjutning i andens världen. Och ni förstår, det är klart, går vi till mötena och bekänner för varandra att nu är vi sjuka, nu är vi nere, och nu är vi deprimerade, och nu är det eländigt på alla områden, då har vi ju inte speciellt öppnat för trons kraft. I det fjärde kapitlet, där möter du samma sak. De hade ställts inför dessa väldiga makter som hade lagt hinder i vägen för deras förkunnelse och deras fortsatta tillämpning utav Jesu missionsbefallning. Då kom de till sina egna, och så talade man då om vad som hade sagts. Påminde de om vad dessa hade sagt. Men då de sedan samlar sig i en koncentrerad bön, då ligger det makt i bönen. En väldig makt i bönen. Prisad vare Herrens underbara namn. Och här finns det säkerligen möjligheter att rent fysiskt mäta vad som sker i rummet. För en så våldsam koncentration. Men det är inte det som är det intressanta. Att man genom koncentration och meditation kan sätta psykiska krafter i rörelse och åstadkomma psykiska urladdningar. Utan det intressanta här, det är att de genom sina böner etablerar kommunikationer med den eviga världen på ett så påtagligt sätt att Gud måste bekänna sig till den. Och varför? Därför att förutsättningen är ju den. Om, så att säga, det icke blev en gudomlig sanktion till det de sysslade med, då förmodar jag att de hade lagt ner verksamheten. Förstår du vad jag menar? De kunde inte fortsätta ha betraktelse, ha meditationer och möten, utan de måste se Guds hand uträckt. Och de kunde absolut inte tänka sig en religiös verksamhet liknande den som förekom i synagogan, där man samlades på regelbundna tider år efter år utan att det egentligen skedde någonting. Man läste bibeltexterna utan att det egentligen skedde någonting. Man hänvisade bara till kommande tider. Men när Jesus träder in, så säger han: idag har detta skriftens ord uppfyllts inför edra. Det vill säga, det skrivna ordet, det måste bli det uppfyllda ordet. Tror du det, säger amen. Här uppfylls det som är sagt genom profeten Joel. Och då är det alltså en profetia. Men det skrivna ordet måste bli det uppfyllda ordet. Och det är också en avsändning på Jesu missionsbefallning. Det vill säga, församlingen måste ständigt ställa sig i sådana riskzoner att den hotas av total utrotning och utblottelse om inte Gud griper in. Har du förstått detta? Det gick inte att återvända till salen i den övre våningen och sitta där bakom stängda dörrar av fruktan för judarna. Det hörde det förpinsliga stadiet till. Utan församlingen måste, om den skulle överleva som församling, försätta sig i risker som av sådan karaktär att det handlade om församlingens utbrottelse, utrotning och likvidation i konfrontation med övermäktiga krafter. Och där menar jag, vi har oerhört mycket att lära. Vi vågar inte ta risken, och därför så får vi heller inte kraften. Jag ska beröra det här utifrån detta fenomenala som äger rum. Det är ju inte det att man ska få leva ostört lugn det handlar om. Att det ska få ha ro. Här har du själva centrum, det centrala i deras framtid. Anden måste bryta synagogmönstret. Tror du det? Anden måste bryta kyrkomönstret. Anden måste bryta maranatamönstret. Tror du det? Säger amen. Anden måste bryta mönstren, så vi kommer in på nya evangelisationsområden och når nya skikt av människor. Anden måste bryta mönstret. Och då måste vi få erövringslusta. Och då heter det i det fjärde kapitlet här, jag vill läsa det igen. Då de hörde detta ropade enligt till Gud och sade: Herre, det är du som har gjort himmelen och jorden och havet och allt vad i dem är. Vad är det man talar om? Man talar om vem Gud är och vad han har gjort. Då vill jag fråga: vem Gud är det vi tror på? Är det Abrahams Gud? Så säger jag amen. Är det Jakobs Gud? Så säger jag amen. Är det Israels Gud? Så säger jag amen. Är det den utkristna församlingens Gud? Så säger jag amen. Är det Petrus Gud? Är det apostlarnas Gud? Så säger jag amen. Visst. Frågan är den: är det denne guden som har skapat himmel och jord? Är det han som har skapat oss? Är det han som har utgjutit sin ande över oss? Frågan är den. Är det han som har gjort allt sammans detta? Frågan är nu den. Är det han som i fortsättningen ska föra sitt verk vidare? Ska han göra det? Jag tänkte på den när jag var i riksdagen igår kväll, sent igår kväll, och hörde på riksdagsmän debattera frågan om uppfostran och aga. Man känsla av att man mötte människor som var totalt okunniga om det de talade om. Avsaknad av elementär kunskap. Man blev verkligen skrämd över att våra politiska ledare i det här landet kan vara så okunniga om samlevnadsformerna, korrigeringsmedel och uppfostringsmetoder. Jag pratar till tomma intet, och så beslutar man med 257 röster mot 6 att aga ska vara förbjudet från 1 juli. 257 röster mot 6. Jag tänkte när jag satt där: gode Gud, himmelske Gud, tackar dig för att du är över alla organ på jorden. Halleluja. Du har inte sagt det sista ordet i agadebatten. Det ska vi få. Prisa bara Herre. Du har inte sagt sista ordet i de här frågorna. Det ska vi ha. Så talade man om vad man skulle göra nu för att man skulle, så att säga, påverka svensk opinion. Det skulle ske genom en massiv informationskampanj som skulle gå ut över hela Sverige. Då tänkte jag: Herre, du informerar på ditt eget sätt. Halleluja. Halleluja. Och det lät underbart i mitt hjärta då det här ordet kom till mig. För det här: du har genom vår fader Davids tjänare, som har sagt genom helig ande, varför larmade hedningarna och tänkte folken på fänglighet? Jordens konungar trädde fram och förstarna församlade sig tillhopa mot Herren och hans moder. Ja, i sanning, de var samlade sig i denna stad mot din helige tjänare Jesus, mot honom som du har smort, Herodes och Pontius Pilatus, med hedningarna och Israels folkstam. Det är väl ett rätt märkligt bönemöte egentligen. För det första så talar de om allt underbart Gud har gjort och allt elände som hedningarna ställt till med. Jag vill säga det här en gång till. För det första så talar de om allt underbart vad Gud har gjort. Och sen så talar de om allt elände som hedningarna har ställt till med. Och varför? Naturligtvis därför att det stod klart för lärjungarna att den enda som kunde åstadkomma ordning i detta kaoset av virvar, det är han som har skapat jorden. Men då måste han få möjlighet att verka. Och vilka möjligheter hade han? Ja, han hade inte Herodes. Han hade inte Pontius Pilatus. Han hade inte hedningarna och Israels folkstammar. De hade han inte. Utan de mobiliserade sig emot honom och hans moder. Men därmed är inte allt sagt. För egentligen, jag skulle vilja säga så här, när jag läser det här så tänkte jag på Gud, du har inte konungen, du har inte statsministern, du har inte regeringen, du har inte riksdagen, du har inte fackföreningsrörelserna, folkrörelserna på din sida, du har inte folket, den allmänna opinionen, du har inte universiteten, du har inte teologerna på din sida, och ändå så tror vi att du ska göra under. Tror du det, så säger jag amen. Ändå också tror vi att du ska. Du har inte ens kyrkorna på din sida. Du har inte ens det folk som bekänner sig tillhöra dig på din sida. Och ändå också står det fast att du har skapat himmel och jord. Det är begynnelsen till allsammans. Tror du det, så säger amen. Det är begynnelsen till allsammans. Det upprätthåller. Du har ingen av dem på din sida. De rasar. De mobiliserar sig emot din smorde. Ingen av dessa har du på din sida. De församlade sig till att utföra allt vad ditt råd, vad din hand och ditt rådslut förut hade bestämt skulle ske. Och så heter det. Detta ligger bakom. Vi kan följa det här ifrån begynnelsen ända fram till den här dagen. Vi kan lägga fram historiska händelser och förlopp. Och det har sett ut under stundom som om ditt verk skulle fullständigt spolieras utav de väldiga makter som har reser upp emot det i olika tider under olika skeenden. Som om det skulle bryta samman och förintas till intet göras och försvinna ifrån jorden. Hör du, lägger du märke till att lärjungarna drar sig icke för att sätta likhetstecken emellan det historiska förloppet, det som ligger bakom och det som då äger rum. Du, jag måste få peka på det här för dig, för det är så nödvändigt att vi får tag i det. Lägger du märke till att han, de församlade sig till att utföra allt vad din hand och ditt rådslut förut hade bestämt skulle ha ske emot Herren. Och så tänker man på den väldiga händelse som skedde då Jesus ägde rum, då Jesus dödades, Jesus död ägde rum. Och nu, Herre, det finns en historisk distans mellan den händelsen och den här. Men annars så är båda händelserna uttryck för samma hat. Det som skedde då och det som sker nu, det är uttryck för samma hat. Och det är uttryck för samma makts avsikt och vilja, motiv och planer. Att utrota allt levande gudomligt liv från jorden. Genom att antingen systematisera ihjäl det, organisera ihjäl det. Eller att utrota de som tror på dig. Avsikten är densamma. Ibland är det med religiösa vapen. Andra med politiska vapen. Eller med ekonomiska vapen. Andra gånger med allt sammans på en och samma gång. Det finns liksom ingen gräns för vad denna fiende kan ställa till med. Och han kan inte erkänna sig besegrad fastän denna oerhörda uppgörelse på Golgata har ägt rum. Och han i realiteten har förlorat sin reella makt. Den makt som återstår är en själmakt. Men han arbetar med sina instrument och mobiliserar för en slags psykologisk krigföring. Få de här stackars läsarna ner i skorna. Demoralisera dem. Få dem ner i depressionen, missmod, komplex, mindervärdeskänslor och allt samma allt detta. Genom att påminna dem om vad de inte kan och inte förmår och inte lyckas att åstadkomma. Du, det som skedde på Golgata, det upprepas i små och större situationer. Lokalt, nationellt och internationellt. Och ingen kan vara oberörd. Det är två världar som störtar samman. De i en våldsam frontalkollision. Och det ser ut som om denna värld som förfogar över världens resurser under stunden skulle gå över den kristna församlingen och begrava henne. Herre, du vet vad som skedde på Golgata. Du vet vad som har skett i varje förföljelse under historiens lopp. Du vet, o Herre Jesus Kristus, hur hedningarna har larmat. Hur de har mobiliserat alla sina krafter för att utrota allt andligt liv från jorden. Och istället skapa någon imitation. Någon religiös surrogatverksamhet. Något oäkta. Något väsensfrämmande. För ditt rike. Du vet allt samma detta. Men Gud, vi tror inte på fredsförhandlingar och kapitulation. Vi väntar på dina manifestationer, Herre Jesus Kristus. På samma sätt som du uppenbarade dig på pingstdagen i Jerusalem och genom historien, så ska du komma till din församling i denna tid. Uppenbara uppståndelsekraften och visa din härlighet. Tror du det, så säger amen. Gud var evigt lov. Det vill säga, man försatte sig i den här risken, i denna utplottelse, med möjligheter för fienden att i ett enda ögonblick utrota dem, förvandla dem till fångar, göra dem till trälar, förvisa, förpassa, fängsla, terrorisera och skandalisera dessa resursförfogade manöver. Men se till deras otelser. Gud behöver inte göra så mycket. Bara titta på dem. Så upplöses det organiserade motståndet i inre kaos. Gud, se till vår riksdag. Se till dessa hedande, smedande, egenmäktiga, självupptagna, dessa ljumma och falska, hycklande krafter som idag går i täten för vårt folk. Se till vårt arma folk. Se till vår riksdag. Skapa kaos i riksdagen. Halleluja, halleluja. Skap upplöst och organiserade motstånd. Skapa kaos mellan Center och Folkparti, mellan socialdemokrati och kommunism. Låt det bli kaos över hela linjen, så din härlighet kan stråla fram. Ska vi bedja om det? Se till deras hotelser emot enkla lilla folk som vill gå din väg. Se till fienderna som du samlar sig, så säkra, så förvissade, så övertygande, med sådana enorma resurser. Ta bildningen i sin tjänst, skolan i sin tjänst, alla de resurser som staten förfogar över i sin tjänst, för att föra fram dessa ogudaktiga och antikristliga idéer, för att kuva folket. Se till vår arma riksdag. Se till vår tids Pilatus. Se till vår tids Herodes. Räven. Och se till alla rävkristna. Alla de som solidariserar sig med falskheten och hyckleriet. Se till hedningarna. Hur de stimmar. Se till dem. Efter det att vi återigen hade blivit uppfyllda av den heliga ande. På grund av att jag hade försatt sig i en sån här vansklig situation. Och tagit en sån våldsam risk. Då de stod under hotet av den lagliga myndigheten. Att tiga. eller också ta konsekvenserna. Så vädjar de till högsta instans. När Gud har gjort, när Gud har fått ge sin sanktion, då kan man inte längre diskutera frågorna. Då måste man handla. Och då kommer det igen. Då kommer det igen. Exakt samma saker som sker på pingstdagen. Då lydnaden är upprättad och enheten manifesterad och beslutsamheten i överlåtelsen av Herren Jesus Kristus förverkligad, då kommer det tillbaka och upprepas det. Då kommer deras förhållande till närvarande ting att sättas in i ett evigt sammanhang. Det vill säga, det blir inte bara deras lovsång, det blir inte bara deras kroppar, utan det blir också deras ego, deras allt sammans. Till det heter, och i hela skalan den som trodde, var ett hjärta och en själ. Ingen enda kallade något av det han ägde för sitt, utan det hade allting gemensamt. Det vill säga, lyssna nu till vad jag vill säga. Riskmomentet var stort. Inte bara det att de i den här situationen hotades att kastas i fängelse, men var och en hotades också att förlora alla sina försörjningsmöjligheter. Där sitter det stora risken, rädslan, som många far har: hur ska det bli mina barn? Som många mor har: hur ska det bli med vår försörjning? Den sociala frågan, den är verkligen inte liten. Och det är tre frågor som vanligtvis vara det vägledande. Lösningen på de här tre frågorna blir vägledande för de flesta människor. Det är det här: vad ska vi äta? Vad ska vi kläda oss med? Och var ska vi bo? Församlingen kunde inte vara en åskådare. Kunde inte vara åskådare. Var och en leddes in i förhållanden som de tidigare aldrig hade varit med om. Försörjningsmöjligheterna begränsades till ett absolut minimum. För att inte säga, i många fall blev helt obefintliga. Då ordnades genom en gudomlig förordning och en märklig andens improvisation, ära vare Gud, ett helt nytt brödraskap. Med en helt ny dimension. Och nu ska jag tala om för en sak, men jag ska lära mig, som jag tänker på. Vet ni vad det är som gör enheten så dyrbar? Det är beroendet. Beroende. Och vet ni vad som gör enheten så nödvändig? Det är beroende. Vi är beroende av varandra. Och vi var och en kunde leva i en sån situation att vi inte behövde söka varandras hjälp, då vore vi på ett skadligt sätt isolerade från varandra. Men nu tvingar oss nöden in i varandras armar. Nu får vi beskydda varandra. Inte bara för att vi ska klara livet, men för att vi ska klara frukosten, middagen, lunchen. Frisk och Gud, drivs vi in i varandras armar, så börjar vi bryta brödet på ett nytt sätt. Vi känner Herrens närvaro också i måltiden. Och ser du hur, så att säga, ser du hur födoämnena växer på bordet, så att det lilla räcker till för de många. Ser du det? Det är Guds välsignelse. Guds välsignelse. Halleluja, halleluja. Åt det som är, så att säga, offrat åt honom. Det som står här, det är inte bara ditsatt som en sladd, som en intressant påminnelse om vad som kan ske, utan det här är en beskrivning utav fruktansvärt allvarliga förhållanden. Vad ska vi äta imorgon? Vad ska vi få kvällsmaten ifrån? Var ska vi bo? Vad ska vi kläda oss med? Drivs de in i varandras garderober? Varandras förråd? Varandras husrum, så börjar man titta på hur många kvadratmeter man bor på, hur många sängar man har, hur många skor man har, hur många klänningar man har. Och man tittar och gråter och tittar, och
behöver jag det här? Så tittar man efter hur många, hur mycket bröd man har i skåpet. Smör. Och så, åh, halleluja. Börjar man samla vännerna hemma och duka borden och bryta bröd. Så äter man i hjärtat ensam och lovar Gud. Den nya folket som har trätt fram med helt nya livsbetingelser. Se hur glädjen strålar ur deras rena blick. Se frimodigheten lyser ur deras framträdande. Halleluja. Ser du hur tingen går emellan vännerna? Nu gick det dit och det dit. Nu fick åtminstone han ett par byxor och nu fick hon ett par skor. Och nu fick de där gamla syskonen som har förlorat sin pension, de fick sitt ordnat. Åh, halleluja. Och se hur de tar hand om barna. Vilken fin skola som de har ordnat. Undervisning i hemmen. Undervisas hemma. Man har lämnat akademierna och alla de andra institutionerna. Så börjar man undervisningen. Du känner ju från barndomen de heliga skrifterna, står det. Det är inte därför, det är inte en dekoration det här. Det är heller inte en ram. En dekorativ ram omkring ett inneboende livsflöde. Vet du vad det här är? Det här är frukten av detta liv. Nu ska jag säga inte mer om det här idag. Men jag tror att vi kommer att gå in i nya tider. Också på det här området. Det kommer bli många underliga möten framdeles. I många hem. Många platser. Många tillfällen att dela med sig i huvud. Många tillfällen att se Guds under. Se Guds under uppenbarad i den dagliga gärningen. Morgon, middag, kväll. Minst under krigsåren. Jag en gång var med om att smöret räckte till för hela familjen. Fast det inte borde ha räckt till för mer än 2. Vi var 10. Jag gick upp på söndag morgon och skulle bjuda hela familjen på någonting. Vi hade grått, svart bröd, margarin, fiskleverolja. Jag gick upp på morgonen. Första fest, pappa och mamma och så syskonen. Så började jag smör. Ja, så började jag ju i ordning smörgåsarna. 1, 2, 3, 4. När mamma kom upp så brast hon i gråten och stod i bordet och sa: Arne, tog det inte slut, så det är lika mycket kvar. Och när det började. Ja, mamma, sa jag, det har inte ändrat någonting. Det är lika mycket kvar. Halleluja. Och så hade hela familjen fått Guds välsignelse. Jag vill säga, det är lika mycket kvar. Det finns så mycket kvar, förstår du. Gud, och tacksamheten för flödet, det här är Jesus Kristus. Nådens ande riktigt att fylla oss.
Där ström nu från frälsarens hjärta, din underfull kärleks flod, nu flyter för synd och för smärta hans rene och helige blod. För dig har han ditt syndebröder, han vandret den tornfulle väg, han led i varhet in till döden, frivillig han. Därför kan fullkommen frälsa och lösa vär länke vär bond. De sår som han fick är din hälsa, de ligger för syn och för bond. Kom mot honom. din sanionde till glädje. Du fyller din skil och ditt sinne, ansiktet och tryggt vill dig lida till himmelens härlighet. För ligen, för kyl och för ånd.
Du har nu lyssnat till ett program ifrån Radio Maranata, Stockholm. Det var Arne Imsen som är en upptagning från mars 1979 undervisade. Och han tog ju också upp ett lagförslag som då var aktuellt och gick igenom, agalagen. Och han varnar för utvecklingen i vårt land. Och man märker ju att det han befarade har verkligen gått i fullbordan. Och efter undervisningen så har vi hört Åge Samuelsen sjunga sången Det strömmar från frälsarens hjärta. Vi vill hälsa dig välkommen till Maranataförsamlingens missionscenter, Bällstavägen 100 i Bromma. Det ligger alldeles vid Solvalla och hållplatsen heter också Solvalla. Och vi har denna vecka, lördag den 11 oktober, en speciell denna vecka på lördag den 11 oktober så kommer Jan Egil Hafsal från Pilgrimsfolket i Norge och undervisar i ett alldeles speciellt ämne. Det handlar om det ekonomiska sammanbrottet i profetiskt ljus. Alltså ämnet är det ekonomiska sammanbrottet i profetiskt ljus. Alltså mycket aktuellt. Och det är två möten han ska tala klockan 15 och klockan 18. Du kan ringa 08 98 56 83 eller gå in på hemsidan maranata.se för att få ytterligare informationer. I övrigt så samlas vi varje vardag på vårt missionscenter, Bällstavägen 100 i Bromma. Vardagar klockan 12 samlas vi till bön, torsdag kväll även klockan 19. Förutom de speciella mötena som är annonserade på lördag så är det förmiddagsmöte söndag klockan 11 och klockan 18 väckelsemöte. Som sagt kan du ringa 08 98 56 83 eller gå in på vår hemsida maranata.se för ytterligare informationer. Tidningen Midnattsropet är under framställning. Det kommer i dagarna ett nytt nummer som vi sänder fritt till dig om du uppger din adress. Och Maranataförsamlingens bibelskola börjar lördag den 18 i tionde, alltså nästkommande helg. Lördag den 18 i tionde och pågår fram till den 2 november. Och förutom församlingens egna lärare så kommer också Stig Andreasson, missionär många år i Frankrike. Han kommer att medverka några dagar och även evangelist Kjell Ros. Och från Indien kommer broder Thomas Vargese att vara med. Ytterligare informationer återkommer vi till. Radio Maranata sänder ju varje morgon klockan 8 över 88 megahertz. Där kommer vi att annonsera förutom på hemsida och per telefon. Vi hinner lyssna till ytterligare en sång innan vi går ur sändningen. Det är församlingssång av Det ska komma en dag då all smärta ska bli glömd. Gud välsigne dig och på återhörande.